Du lyssnar på Fastnaglad av Axel Hellby, uppläst av mig, Gerard Håberstorfer. Kapitel 1. Frank Mörke höll den pipande mobilen i ena handen och en Fanta i den andra. Han ville öppna läskburken och slänga ifrån sig telefonen. Det var en sån dag. Men istället satte han tillbaka drickan på skrivbordet, vände luren och såg att det var ett larm. Tredje utryckningen denna onsdag i maj och klockan var inte ens 4. Svara då, ropade Erna Lidman, hans assistent, som var lika slutkörd som han själv. Hon satt några meter bort vid sitt skrangliga skrivbord och lutade sig farligt långt bak på stolen och stirrade upp i taket. Det var klätt i uråldriga plattor av träull, en skärmlös men praktisk rest från när Franks morfar hade drivit bensinmack här. Frank svarade och fick ner en adress på papper. Det var bråttom men inte akut. Han ropade gatunamnet åt Erna medan han kom på fötter och hon svarade med en instruktion om hur han skulle köra. Han hittade överallt i byn nu efter snart 2 års tjänstgöring. Men kunde inte adresserna lika väl som Erna. Är det snöskubben? Ropade hon medan glasdörren svängde igen efter Frank. Och han svarade ja utan att vända sig om. Vad annars hade han kunnat lägga till. Upprörda samtal hade strömmat in senaste veckan. Och flera bybor hade kommit in och skällt på Frank för att han inte satte stopp för vidrigheterna. Till en början hade folk mest skrattat och tyckt att snuskgubben var löjlig, en fluktare var något patetiskt. Men det hade ändrats för några dagar sedan, när den mörkklädda figuren försökte ta sig in genom ett fönster hos en barnfamilj. Den gången lyckades han inte, men inbrottsförsöket var tillräckligt för att folk skulle sluta garva. Kunde man verkligen lämna ungarna hemma när man åkte och handlade? Den här gången var det värre. Mannen hade lyckats ta sig in i någons hem. Det var maj och det lilla kustsamhället var vackrare än någonsin med blommande buskar och klar himmel. Badentusiasterna hade redan börjat slänga sig i Östersjöns vågor vid stranden en bit utanför byn och bönderna i trakten hade äntligen röjt upp efter stormarna i mars och kommit igång med vårbruket. Ändå ville känslan av gemyt inte infinna sig. Inte för att Frank vågade hoppas på det. Han kände sin lilla håla tillräckligt väl för att hålla förväntningarna nere. Här var det inte bara snuskgubbar som ställde till det. Under morgonen hade han besökt en familj på en gård en bit i något land. Den 15-årige sonen borde ha varit i skolan i Nyköping, men hade istället suttit inlåst på toaletten i källaren och ringt polisen. Tack och lov hade pojken mobiltäckning för hans mamma hade fått in ett par smällar på honom. Det var andra gången pojken ringde, vilket var skälet till att han hade Franks direktnummer. Socialen var inkopplad, men som alltid var det svårt att reda i familjekonflikter. Vid lunch hade han jagat en langare som tyvärr kommit undan på motorcykel. Dessutom måste han hela tiden bemöta alla klagomål och anmälningar om fönstertittaren. Folks oro var tyvärr ett hinder i sig, för när alla hörde av sig med minsta misstanke krympte tiden som Frank hade att patrullera och faktiskt göra nytta. Det verkade dessutom som om fluktaren nu befordrat sig själv till hemfridsstörare, och kanske värre ändå. Brandviks centrum var inte stort, men det sträckte sig åt flera håll. Från stationen i centrum körde Frank åt nordväst, mot den lilla låg- och mellanstadieskolan. Där fanns flera villaområden och ett radhusområde, små insprängda skogspartier och ett par lekplatser. Där bodde också familjen som anmält intrånget. Enligt jouransvarig på Nyköpingspolisen, som var den som ringt upp Frank, hade mannen försvunnit på en gång när han upptäckts, så det var inte läge att köra som en galning förbi gungor och cyklar med stödhjul. Han parkerade utanför ett lågt staket som skimrade av alger i ett område med villor från olika decennier. Mercedesen knarrade när han lyfte sina långa ben, klev ut och rätade på sig. Som alltid när han anlände till en förmodad brottsplats började han med att se sig om och försöka avgöra prioriteringsordning.